Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hur är det att jobba som sexinspiratör? Och vad händer med ens egen sexualitet när man jobbar med andras hela dagarna? Varför är jag så osugen på att ge mig in i tantradjungeln? Och vad är det som inspirerar mig att fortsätta vända ut och in på sex år efter år? Men ändå se till att ha en hel del roliga grejer kvar att utforska tills jag blir gammal och förhoppningsvis klokare. Du lyssnar på Sex på riktigt med mig, Marika Smith, som då är sexinspiratör. Och det är ett jobb som jag har hittat på själv. Och som innebär att jag hjälper folk att må bättre kring sin sexualitet genom att få mer kunskap om sex, men framförallt om sig själva. Och alldeles snart så drar ju höstsäsongen igång med nya gäster som jag coachar kring sex varje vecka. Men idag så är det jag som får frågor att svara och fundera kring här i studion. Och det känns spännande och ovant. För jag får ganska mycket frågor från er som lyssnar eller som följer mig i andra kanaler också om hur jag blev sexinspiratör. Vad det är jag brinner för när det gäller sex och varför jag tycker att sex är det mest spännande och utvecklande som man kan jobba med. Och jag vill ju inte bara inspirera kring sex utan också kring hur man kan hitta på sitt eget yrke då som jag har gjort. Och skapa ett sätt att jobba med det man brinner för som passar den man är och det liv som man verkligen innerst inne vill leva. För det går liksom hand i hand och många som jag coachar kring sex, de inser att de måste ändra sina liv lite grann för att göra plats för allt det här härliga som de släpper fram när de äntligen tackar ja till lust. För ungefär ett år sedan så gästade jag Charlotte-podden som drivs av Charlotte Kronqvist som är journalist och tantralärare. Och hon var nyfiken på hur jag arbetar med sexualitet ur både praktiskt och mer filosofiskt perspektiv. Och det blev ett spännande och fint samtal som svarar på många av de här frågorna som jag ofta får om hur jag tänker kring sexualitet och livet som sexinspiratör. Och så frågade jag om jag kunde få använda det då som ett bonusavsnitt i Sex på riktigt också så att fler får lyssna. Och det fick jag. Så idag så kommer du få ta del av vårt samtal om mitt liv, inklusive mitt sexliv och mitt jobb. Men också en massa såklart tips och tankar om sex precis som vanligt.
Jag befinner mig på Ståltrådsvägen tillsammans med Marika Smith som är sexinspiratör. Välkommen hit!
Tack så jättemycket, kul!
Sexinspiratör, hur fick du den idén?
Jag ville hitta ett ord för det jag gör. Först ville jag hitta det jag gör och det gjorde jag. För jag uteslöt allt som man kan jobba med sex som redan fanns. För det passade inte mig, men jag var tvungen att arbeta med sex. Och så frågar jag mig själv, vad är det jag vill göra? Jag vill inspirera folk att förstå hur sexualitet funkar egentligen. Ja, men jag är sexinspiratör. Det var innan alla andra började kalla sig kostinspiratör, träningsinspiratör, livsinspiratör. Så det kanske har blivit lite urvattnat nu, men det funkar. Folk blir glada när de hör min titel.
Ja, och du ler fullt ut.
Ja, för jag har hittat rätt.
Varför måste du jobba med sex?
jag kan inget annat. Eller jag står inte ut med något annat. Jag har funderat så mycket, vad skulle jag kunna göra om det här liksom inte funkar? Och sen bara, nej men det är inte så jag är. Det måste fungera. Det är mitt jobb att få det att fungera. Och nu gör jag det. Nu försörjer jag mig på att prata om sex.
Och vad tror du liksom det började med?
Det började nog med en kombination av att jag själv var väldigt fascinerad när jag hittade min egen sexualitet ganska tidigt i livet och började rota i det och var ganska ensam med det. Det var ju för internet och det var inte riktigt någonting man pratade om varken i min familj eller i min omgivning. Så att det var som att jag hade hittat en skatt som ingen annan hade förstått. Och så började jag leta vidare den och sen med tiden så insåg jag att det här undrar ju andra människor om också. Men de har inte fått den här chansen. Jag kanske började när jag var 8-9 och funderade på det här. Och sen 10 år senare så började jag prata om det på riktigt med andra människor. Och då hade de inte fått de här 10 åren av att sitta och gräva i skatten själva. Utan de hade kastat sig ut direkt och börjat ligga med folk och utsätta sig för en massa saker som jag slapp. Så att jag hade det här för mig själv så länge. Så att jag tror att där grundades någon trygghet som gör att jag kan vara ganska idag vild och experimentell. Inte bara i mitt sexliv utan använde mig själv som försökskanin hela tiden. Var ju möjligt därför att jag hade det så tryggt i början. Och då hittade jag någon slags kärna i hur jag förhåller mig till sex. Som jag fortfarande baserar hela min verksamhet på.
Och vad är den kärnan?
Att sex är, i alla fall för mig, en livsmotor. Och det är inte bara det fysiska sexet naturligtvis och inte bara tanken på sex heller utan hela libidon, hela gnistan, hela kraften i sexualiteten. Den kommer jag i kontakt med när jag är sexuell eller när jag pratar om sex och kommer i kontakt med andras nyfikenhet och liksom det här. Det är kärnan och det är ju det som driver alla andra delar av mitt liv och alla andras liv och gör att det finns energi över. Att till exempel bry sig om annat än sig själv, bry sig om världen eller vara mer utåtriktad än att bara gå omkring i sin lilla bubbla och försörja sin familj. Utan det här som får en att vara en del av det stora. För mig är det sexualiteten en nyckel till det.
Wow, vad bra du säger det där. För jag använder lite andra ord, men jag har ungefär samma uppfattning som du. Jag kan prata om att vår livsenergi är vår sexuella energi. Och om vi täpper till den och stänger av den, ja, då stänger vi av livet, våra drömmar och så.
Ja, precis. Och jag tror att det finns en missförstånd ofta kring det här med att stänga av. Att vissa bara inte har det eller inte i kontakt med det. Men vi har det i oss. Och till exempel just nu så jobbar jag ganska mycket med framförallt kvinnor som varit med om sexuella övergrepp. Och känner sig avstängda sexuellt. Vilket ju inte är något konstigt. Det är ju kroppens försvarsmekanism. Och då är det ju det som är kraften. Att stänga av sexualiteten tillfälligt kan också vara ett sätt att visa. Jag älskar mig själv så mycket att jag vill överleva och då måste min sexualitet spela död. Då kan man bli inspirerad av det snarare än att det är så himla lustfyllt hela tiden. Så att det finns mycket mörker i den här. Det är inte bara en härlig mysig kraft att sätta på kranen och hälla fram. Utan även mycket smärta är den här kraften också. Och den försöker jag sätta folk i kontakt med.
Ja, det är ju hela livskraften och som jag ser det så har vi ju både ljus och mörker i oss. Och med stänga av menar jag också att man, det är som att man inte vill känna sig själv vad det än är. Som att man går på Valium eller någonting sånt där. Och så lever många människor. Men då tänker jag, när du hjälper de här kvinnorna, som är, alltså det måste ju vara så uppmuntrande för dem att höra liksom, ja, men det här du gör nu är ett uttryck för dig och att du tar hand om dig.
Ja, det ser jag ju i folks ögon. När de kommer till mig, varför får jag inte orgasm med min partner? Jag kan få det själv men jag kommer inte över. Eller det ligger ett filter mellan mig och en andras kropp eller själ eller så. Och jag förklarar att det här filtret har räddat dig från att bli helt avstängd. Den har gjort att du kan fortsätta leva. Tacka det filtret och så kan du kanske montera ner det. Då får de en helt ny bild, för de känner sig ju bara antingen misslyckade som inte lyckas bli knullbara igen så att säga. Eller som offer, som någon har stulit någonting från. Och jag brukar säga att nej, men ingen kan stjäla din sexualitet. Den kan bli stukad, den kan hamna i dvala för att försvara sig. Precis som en kropp går ner i koma om du är skadad för att rädda dina organ. Men den finns alltid kvar och den går alltid att väcka om du vill. Den kan aldrig dö. Och då blir folk väldigt berörda. Även deras partners blir väldigt berörda av det, och det tycker jag är fint.
Är det mer kvinnor än män som du möter?
I princip enbart kvinnor. Men det är ju för att kvinnor söker sig ofta till kvinnor. Män som varit med om sexuella övergrepp har ofta lite annan problematik. Och de söker sig nog av naturliga skäl kanske till andra män för stöd många gånger. Men det beror på. Men det händer att jag träffar män också, absolut. Som kanske haft en destruktiv sexualitet. Det är inte riktigt samma sak. Men utsatt sig själva för saker de inte kanske alltid ville. Och de sätter inte alltid övergreppsordet på det. Men för kroppen och för psyket så är det ju samma sak. Att släppa kontrollen på ett negativt sätt, eller förlora kontrollen.
Du har ju en podd som heter Sex på riktigt. Varför valde du det namnet?
Det är ju jätteprovocerande för många. Och jag älskar att det är det. Vadå på riktigt? Har inte jag sex på riktigt? Nej, kanske inte. Det som är grejen med den podden är att som hela min verksamhet eller mitt värv går ut på att prata om sex så som det faktiskt fungerar. Både rent fysiskt och i hjärnan och kunskapsmässigt. För vi har så mycket myter och missförstånd kring sex som vi bara tar för sant. Och sen så skapar vi förväntningar utifrån dem som är helt orimliga och så mår vi dåligt sexuellt. Det är nästan temat för alla jag möter i princip. Jag gissar att det är det för dem du möter också. Så dels vill jag reda ut hur det faktiskt är så att man kan se sanningen och utgå från faktiska. Och sen också hur handlar det också om att vara sann mot sig själv. Vad funkar för mig? Vad vill jag egentligen om jag inte behöver ha de här pålagorna och förväntningarna? Och det är ju en väldigt spännande resa som många blir väldigt inspirerade av att göra. Det kan vara svinläskigt, men otroligt stärkande och befriande. Så det är dubbelt. Både ta bort missförstånden och hitta den personliga, på riktigt, känslan. Och sen så går ju själva podden ut på att det är riktiga samtal. Det är riktiga samtal mellan mig och en människa. En vanlig människa, ingen kändis eller expert. Utan det är någon som får en plattform att prata om sex på. Där jag inte... Man får vara så knepig eller ledsen eller krävande eller förväntansfull eller icke-PK eller vad det nu är som sex behöver vara. För det är det som är grejen, att göra plats för sex så som det fungerar. Inte försöka klämma in det i mallen som passar våra liv eller värderingar eller hur gulligt vi tycker att det borde vara. För så är det inte.
Och vad får du för respons?
Nästan bara positiv, på podden i alla fall. Men som sagt, namnet provocerar vissa. Som att, vem är du och säger att det här är mer äkta än någonting annat? Ja, nej, det är upp till den som ska leta inom sig hur det går till. Det finns absolut folk som önskar att sex var lättare att hantera. Att vi kunde vara sexuellt frigjorda och härliga och sensuella utan att få den mörka sidan. Den som handlar mer om att hitta inre aggressioner, vara mer egoistisk som faktiskt är ett grundkriterium för att kunna vara sexuell. Så måste man kunna tänka bort andra och tänka på sig själv i viss mån. Det är inte bara kontakt. Och sånt tycker många är väldigt jobbigt att tänka på. Därför att är man egoistisk, då är man också ensam. Och det är ännu jobbigare. Då måste man vara just i sig själv och inte ha någon med sig. Så där kan jag få lite skäl ibland. Och sen också, jag pratar ganska mycket om BDSM, om porr, om sexarbete, sådana saker som är väldigt laddade frågor. Och där, jag tramsar inte kring det, utan jag tittar på hur det är. Och det provocerar ju väldigt många.
Det är som att det finns vissa områden inom sex som inte räknas som PK. Och pratar man om det så ses man som lite konstig.
Ja, man är liksom en loose cannon, både i branschen till viss del. Det börjar ändras nu. Folk börjar se saker mer som det faktiskt är. Men det har varit i alla fall så under min karriär, kanske de sista 15 åren, att antingen är man på liksom den snälla sidan, den mer tillrättalagda sidan som
vanilj?
Ja, fast kanske mer så här att det ska vara, allting ska vara superjämlikt och super schysst och reko och foträtt hela tiden. Och då är det okej att vara sexuell som kvinna eller som person i allmänhet. Eller så är man på liksom den fula sidan, porrsidan, den kommersiella sidan, den som... Ja, på något sätt. De här två är fiender mot varandra. Och det är också därför jag kallar mig sexinspiratör. För jag har aldrig valt sida. Jag har aldrig velat jobba med the good guys. För att jag tycker att då handlar det aldrig om sex. Utan då blir det väldigt mycket om rättigheter och politik som är jätteviktigt. Men det är inte det som är... liksom. Det är inte det som folk behöver väcka. För alla kan intellektualisera sig fram till hur man tycker att sex ska vara. Men det är inte först man implementerar det i kroppen och i sina egna mörka drag eller sina svårare, knepigare drag som man är där. Och det är när man blir vän med att man har de här egoistiska, aggressiva, mer djuriska, inte så tillrättalagda, som inte kanske går ihop med ens superhumanistiska ideal. Det är när man blir vän med den sexualiteten och kan se den och ha den liksom utlagd framför sig. Det är då man kan ta ansvar för den och inte agera så som många tyvärr gör kring sex. Med allt från övergrepp till destruktiva beteenden.
Jag tänker på det här med BDSM. Det är så att i vissa feministiska kretsar så ser man BDSM som något icke-feministiskt. Vilket kan få mig att gå igång. Och jag tänker att det bygger på en djup okunskap om vad det kan vara. Och vad är din take on på det?
Ja, det här återkommer ju hela tiden. Senast nu för några veckor sedan så var det en uppblossad debatt kring det igen. Och man blir ju lite trött på att dels att man kräver av feminister, vilket ju de flesta vettiga människor kallar sig idag, oavsett om man står på barrikaden eller inte, att man ska vara feministiskt färgad i allt man gör. Allt från köp av underkläder till hur man har sex eller röstar och så vidare. Det är ju orimligt för det första. Våra mänskliga system är ju mycket större och spretigare än så. Och sen så finns det ju ingen motsättning mot en särskild sorts sex och att vara för att män och kvinnor ska ha lika mycket rättigheter. För det är ju det som feminism handlar om. Det är ju inte mer än så. Det är det stora.
Det är min definition också.
Ja, och den enda definition tror jag som alla feminister skriver under på. Sen kan man lägga till saker om man vill, men då talar man ju bara för sig själv.
Men bara den här, om vi använder för enkelhetens skull orden dominans och underordning, man kan använda andra också. Det finns ju ingenting som säger att det alltid är en man som är dominerande och en kvinna som gillar att vara underordnad, så bara där. Och varför skulle jag som kvinna inte kunna få leka med att vara både dominant och underordnad? Alltså, jag tycker det är jättekonstigt.
Ja... Ju mer vi leker, desto mer ifrågasätter vi ju saker. Det är ju barnets roll när vi leker. Det är därför vi gör det, för att vi lär oss om livet. Det är inte så att vi lär oss vad mamma, pappa, barn av att leka med mamma, pappa, barn. Utan vi ser en mall, vi går in i den och sen så... Det passar inte mig att vara mamman i familjen. Nej, men då gör jag en annan istället. Det är ju så, rent statistiskt så är det vanligare bland män att vara dominanta och bland kvinnor att välja den undergivna rollen. Sen är det inte helt så enkelt, för många har ju båda två. Man switchar. Så det är inte helt så enkelt som att det mönstret alltid går igen. Och tittar man, utan att köna på hela befolkningen, så är det mycket vanligt, eller ganska mycket vanligt, att vilja vara undergiven. Och det kan man ju ganska lätt förstå i ett samhälle där som kräver att vi har kontroll hela tiden och vi måste vara on top of everything. Att bara få släppa efter. Dels att släppa kontrollen över våra kroppar gör ju att det blir mycket lättare att få vara sexuell när det inte är riktigt vårt ansvar, när det är någon annan som styr. Framförallt som kvinna till exempel. Om du känner skam inför att vara kåt och det är någon annan som binder fast dig och tvingar dig att bli kåt. Ja, det är klart att det blir lättare att få vara kåt så att det kommer liksom så här grisskrikljud ur dig om någon annan frammanar det. Så att det är ju lätt att, på en intellektuell nivå att förstå det här när man tänker efter. Och även icke-kvinnor är ju överrepresenterade i den undergivna kategorin, absolut. Men så behöver man ju inte intellektualisera allting heller. Alltså... Sex lyder egna lagar. Och det är ju lätt att komma och säga att vi måste problematisera sexualitet. Ja visst, absolut. Det är ju intressant att göra det. Det är intressant att analysera. Vad säger det här om vår samtid, om strukturer i samhället och så vidare. Men jag kan också säga fuck that shit. Jag kommer behöva äta, jag kommer behöva bajsa, jag kommer behöva sova, jag kommer behöva liksom ligga oavsett vilka strukturer vi har i världen. Och mitt liv som individ blir ju inte bättre av att jag försöker anpassa mig till någon annans idé. Oavsett om det är patriarkatet eller för att få vara med i feministklubben. Precis. Jag kan prata hur mycket som helst.
Ja, jag förstår. Jag försöker återföra samtal kring sex också till kroppen och till hur vi njuter eller inte njuter eller så. Och försöka komma undan den här politiska diskursen. För då kan man typ bevisa nästan vad som helst.
Exakt.
Och jag tycker personligen att det är roligt att leka med att vara dominerande ibland och vara tillåten att göra det. Det finns något som heter samtyckeshjulet som har blivit väldigt populärt. Och då finns det en dynamik som är att man tar för sig och någon tillåter. Och jag kan tycka att det är så himla härligt att göra. Och jag tror orsaken till att människor har varit rädda för det är bara för att baksidan av att ta för sig, det är våldtäkt och kränkningar och så. Men tänk när någon bara säger, ja, du får göra det här. Jag menar, hur läckert är det på en skala? Att få vara kåt och dominerande. Mm. Och på samma sätt, nu har jag ju tränat ganska mycket, så det är också fint att få vara undergiven och tillåta någonting också. Surrender, släppa taget. Jag ska ju uppmuntra många kvinnor att testa det här. Så här vad vill jag göra när jag tar för mig?
Mm. Absolut. Och försöka förstå kanske innan man dömer ut någonting. Eller ens dömer ut sig själv i någonting. Vad är det jag vill åt? Är det kontroll? För det är inte så enkelt som att den dominanta har kontroll och den undergivna är sårbar och mottaglig, utan man är minst lika sårbar när man dominerar någon eller när man är den som tar för sig och tar kontroll. Därför att då sätter man ju standarden på situationen och då riskerar man ju att misslyckas. Och det behöver alla träna på. Och jag tror att det kanske är därför många män dras till den dominanta rollen också. Därför att där kan man öva på det, på att vara sårbar i ett ledarskap inför någon som man älskar. Och det tror jag är väldigt läkande för män som förväntas vara så himla hårda och oåtkomliga hela tiden. Och det kan du inte vara. I en sund dominans så är du aldrig oåtkomlig. Du är alltid utsatt för den undergivnas omdöme. Om den inte är nöjd med dig så är du ju en dålig dominant, så att säga.
Eller hur? Och, och som jag ser det så är det den som är undergiven som bestämmer i praktiken. För det är för man brukar ha stoppord och allt möjligt så att
juridiskt är det ju så, eller så att den yttre gränsen är ju alltid den undergivna kan ju alltid välja att avsluta och gå och inte träffa den dominanta. Du kan inte ge bort dig själv, så att säga. Men jag tror ändå att i stunden så det är också en förenkling att säga att det är den undergivna som bestämmer, men det är men båda är beroende av varandra och det intensifierar ju mötet. Så håller man inte på med tantra till exempel så är ju BDSM ett annat sätt att intensifiera närvaron och kontakten i sex. Men BDSM behöver inte alls vara sexuellt. Det kan ju ofta för många BDSM-utövare som inte är så intresserade av kanske smärta-delen utan mer maktutbytesdelen. Så pågår ju den ju hela tiden, i hela relationen, i varje stund. När man somnar, när man dammsuger, hemma hos svärmor och sexuellt. Och den kräver att man tunar in och känner av varandra hela tiden. Och det är ju någonting som många längtar och vansinnigt efter, att bli sedda och kända av någon. Och ledd eller tillåten att leda och bära någon.
Precis, och när jag pratar om ta för sig och tillåta i samtyckeshjulet så behöver det inte alls inkludera något BDSM överhuvudtaget. Mm. Det är bara att jag säger, nu vill jag göra det här med dig. Och innan vi avslutar BDSM så behöver ju inte det egentligen syftet vara att skapa smärta eller så. Det kan vara helt andra saker man är ute efter.
Mm.
Det kan ju till exempel vara skönt att bli bunden med rep och känna jag bara släpper taget. Mm. Och så bara lägga märke till, hur känns det i min kropp när jag lämnar över mig till en annan person för en stund? Behöver inte göra ont någonstans.
Nej. För mig personligen som utövar också, så är ju BDSM ett av de få tillfällen i mitt liv där jag kan gå från att vara mitt allra minsta, där jag kan tillåta mig själv som egenföretagande, modern, självständig kvinna att verkligen släppa allt det och bara vara liten, dum, oansvarig, bara liksom surrender, bara vara ett barn liksom. Hela det spektrat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Upp till att vara gudinnan som verkligen äger allt och styr allt och är mitt största och är oövervinnerlig och obegränsad. Jag behöver få känna båda de ytterligheterna. Och framförallt den lilla delen är svår. Jag blir så himla bekräftad hela tiden i mitt jobb. Åh, det är så fantastiskt att prata med dig och det är alla. Och du är så stark och allting. Men det är aldrig någon som säger, gud vad svag du är, Marika. Utom just då. Och då är det så jäkla skönt att ja, det är jag. För det är jag också. Att någon bara lägger sig på mig så att jag inte kan gå därifrån. Då kan jag liksom landa i mig själv och sen kan jag gå därifrån senare och känna mig balanserad. Så att du behöver inte ens ha med varken smärta eller makt att göra, utan bara leva ut hela sitt spektra. Det, för mig är det jättecentralt.
Du som lyssnar, hör verkligen det här. Hur ser ditt spektrum ut och låt det ta plats? Du, jag tänker också, vad inspirerar dig idag då?
Just nu så är jag väldigt inspirerad av min egen förmåga att reagera på andra människors existens. Särskilt en speciell person som har funnits i mitt liv och som jag blir, just den här dagen så är det som inspirerar mig mest. Att jag kan bli så, fast jag vet så mycket om sex, jobbar med det varje dag, pratar om sex hela dagarna. Så räcker det med att någon kommer in på rätt våglängd och slår mig fullständigt av brädet. Och det handlar inte om att vara kär, det handlar inte om det, utan bara att, att det är möjligt. Att det finns i världen att väcka de här enorma krafterna i mig. Det inspirerar mig just nu. Och sen när jag hittar situationer där jag kommer i kontakt med den här enorma kraften. Och jag pratade om det i min egen podd faktiskt bara häromdagen. Att jag var på en sån här vaginal hjärnmorering och den var egentligen onödig för mig, för min fitta mår bra. Men däremot så ingick det ju andra delar av healingen, vad man ska kalla det. Och då la hon ena handen på min fitta, andra handen på mitt hjärta och sa att hon kände de här enorma, som två jättevulkaner, men som jag har svårt att låta samarbeta alltid. Jag längtar efter att få släppa ihop dem och släppa ut den kraften tillsammans. Och det inspirerade mig jättemycket. Så tänker jag ofta på att jag visualiserar den här vulkanen av liksom i mig. Och det försöker jag kanalisera ut, den här liksom atomkraften, genom mitt arbete. Genom att prata om sex och låta andra ta del av den, så att det inte ska bli... Att vara med mig privat ska inte vara som att gå runt med en atomkärna i händerna, för att det blir för jobbigt. Så det inspirerar mig att ha den där superkraften i mig, men jag måste också kanalisera ut den på rätt sätt. Men den är en evig inspiration.
Kan du berätta lite grann vad du gör mer än podda?
Ja, jag gör allt möjligt som handlar om sex på det roliga sättet. Jag fokuserar på det roliga, så att jag håller kurser, bland annat oralsexkurser, när man får öva på frukter. Därför att jag tror att många är oroliga kring sex, eller nyfikna kring sex. Och då landar det ofta i praktiska tekniker. Hur kan jag bli en bättre älskare eller älskarinna? Och då ligger det väldigt mycket ofta i konsten att kommunicera kring sex. Eller ta emot lika mycket som att ge. Så när man då får en banan och en persika och ska testa båda teknikerna, så blir det lite roligt och så får man lite självförtroende. Och då vågar man göra mer, och då leder det till att det blir roligare. Och då gör man också smartare val kring sin sexualitet. Och då har man plötsligt börjat må bättre kring sex. Och det är det som är mitt mål. Så att mitt mål är inte att göra Sverige till bättre oralsexgivare, utan att folk ska känna, må bättre kring sin sexualitet. Och det gör man när halten av nyfikenhet i en överstiger halten av rädsla. Och det är det jag gör med de här kvinnorna som varit med om övergrepp också. Att jag liksom petar på olika ställen i dem tills nyfikenheten, tills frustrationen över att inte få njuta eller känna det här som alla andra verkar känna, tills den har omvandlats till motivation, samma styrka, men omvandlats till motivation att hitta det. Att nyfikenheten besegrar rädslan eller otillräcklighetskänslan. Det är målet.
Och det låter så härligt då att leka med en banan eller med en persika och göra det liksom i sin egen takt då. Och kanske fnissa lite grann. Jaha, hur djupt ner ska jag ta den här bananen? Och hur ska jag slicka på den här? Och, ja. Det kan avdramatisera också en del, tänker jag.
Det gör det, men det gör det också mer spännande. Men för män som kommer till kursen är det väldigt nyttigt att ha haft banan ganska långt ner i halsen, för att det är ganska svårt. Man får mer respekt. Precis som jag berättade innan här, att jag varit på en sån här strap-on-kurs. Jag fick verkligen respekt för hur svårt det är att ha en kuk och stoppa in den på rätt ställe i rätt takt och samtidigt hålla den mentala kontakten med personen. Det är fan skitsvårt, så att... Kudos alla män som lyckas med det. Och ni andra, jobba på det.
Något som jag förknippar dig med, förutom sex eller som en del av det här med sexualiteten, det är att jag uppfattar dig som en livsnjutare.
Ja.
Jag tänker på dina praliner ibland.
Jag förstår. Jag brukar säga så här lite på skoj att jag jobbar med allt som är vackert, skönt och gott. Och det är ju ett lätt sätt att liksom komma undan det jobbiga i livet, kan man tänka. Men jag försöker ha väldigt mycket, som jag sa tidigare, av det mörka i det. För jag tror att det är en del av att känna sig levande, att hålla sina mörka stråk i händerna. Så att jag är absolut livsnjutare, men framförallt livskonsument. Vad ska man säga? Någon som tar sig an livet och gör det spännande och meningsfullt. Jag är mer intresserad egentligen av mening än lycka, kan man säga. Jag försöker inte maximera njutning hela tiden, utan jag försöker maximera mening och på ett autentiskt sätt. Så att pralinerna egentligen, att jag gör det, chokladpraliner förutom mitt jobb, det var egentligen att jag hade en väldigt stark självbild som satt kvar sedan ungdomen, att jag är en orkan. Jag får saker att hända. Jag skapar idéer, skapar samtal med människor. Men jag är dålig på det här petiga. Jag har aldrig varit bra på sådana naturvetenskapliga ämnen i skolan. Om man ska mäta, om man ska väga, om man ska räkna ut. Och det grundämnen. Jag sög på allt det. Jag däremot var jättebra på svenska och konst och även sånt där. Och sen bara, men så här behöver inte jag vara. Att jag tänkte så, det var för att jag skulle få möjlighet att odla de sidorna och känna mig bra, istället för att gå runt och känna mig dålig på det andra. Men nu när jag är vuxen, jag behöver inte det längre. Nu kan jag plocka upp sånt som är så som jag tror, att sånt som jag inte kan. Och då valde jag något som är jättesvårt, nämligen temperera choklad. Man måste hålla på med temperatur. Det är liksom på en grad skillnad om det skiter sig eller inte. Det är jätteknepigt och det är jättepilligt. Och jag bara, det här kan jag aldrig kunna göra. Men så bara, nej, nu lär jag mig det. Och målet var ju då att få de här fantastiska pralinerna som gör andra människor glada. Så att jag dels rev ner min gamla dåliga min självbild som inte längre behövdes. Och gjorde om den till något som blir härligt och som imponerar på andra människor och får dem att känna sig fantastiska när de får de här små juvelerna i en låda.
Nästan svårt att äta upp dem.
Inte när man har gjort det ett tag, för jag uppskattar ju mycket mer andras hantverk kring mat eller kring andra saker i allmänhet, när jag vet hur mycket tid som ligger bakom och kärlek och så. Men jag är inte svårare att äta choklad. Däremot så kan jag inte äta Marabou längre, för att det är fäckligt. Och det är väl lite samma med sex. Jag kan inte ha så här strunt sex längre. Det är inte värt det.
Om du tittar lite framåt då. Hur ser du dig själv om 5 år?
Jag har ingen plan. Jag går på... Jag brukar säga att jag har en pannlampa mellan ögonen som lyser där jag ska gå. Och det var bara typ några år sedan som jag fattade att inte alla har det. Jag trodde alla var födda med en sån. Och jag fattade inte varför folk gick fel hela tiden. För det lyser ju där man ska gå. Så att jag har ingen plan. Jag har ingen... Jag tänkte på det när vi pratade tidigare, att du är lite äldre än jag. Var tänker jag mig att jag är när jag är din ålder? Men jag är bara jättelycklig om jag får fortsätta jobba med det som är meningsfullt för mig. Och fylla min tid med minimera meningslöshet och tråkighet och deklaration. Och maximera nyttan för andra. Sen vart det tar mig, jag har ingen aning.
Har du testat tantra?
Det har jag inte, förutom den här dearmorerings som snuddade vid det i alla fall. Dels har jag haft lite så här flumfobi, eller jag har det fortfarande. Det börjar bli bättre, men jag har haft det ganska mycket. Och sen så har jag hittat så mycket av det som man får ut av tantra i till exempel BDSM och i andra sätt att vara intensivt närvarande och hitta de här energierna och så. Men det finns kvar. Det finns absolut. Jag har inte provat allt som jag vill prova i livet. Jag har varit ganska noga med det och spara saker. Jag hade väl den här perioden i mellan 20 och 30, eller ja, mellan 18 eller vad det nu var, där man är hungrig och bara vill prova allt. Men jag såg till att inte göra det. För att jag visste att vissa saker... Det är lite som när de gräver ut i Egypten. De spar ju så här vissa gravkammare. För de vet att de kommer kunna gräva ut dem mycket bättre om några hundra år. När tekniken är bättre. Så även om de hittat dem så går de inte in. Och lite så kör jag med sex också. Att jag har saker som jag spar tills jag är vettigare. Och det gör jag fortfarande.
Gud vad spännande. För jag tänker, jag kom i kontakt med tantra för att jag behövde komma i kontakt med min kropp. Jag hade varit en sån här huvudfoting.
Just det.
Och då för mig att vara här och nu med allt och med mina sinnen. Och jag märker mer och mer att det handlar om att aktivera sina sinnen. Och sen kan man ju också få andliga upplevelser. Men det, jag ser det mer som en bonus. Det är som att på ett sätt har vi ett tantriskt möte just nu. För att vi har skapat en bubbla. Vi är här tillsammans. Vi ser varandra i ögonen. Knäna nästan rör vi varandra. Och vi har inte så mycket dofter och smaker och så, men jag tycker att det blir viktigare och viktigare att vara i ögonblicket vad man än är, och börjar man aktivera det där så kan man få bättre sexliv eller bättre möjlighet att njuta vad man än kallar det man gör. Mm.
Jag vet ju att tantra är en enormt stark inkörsport till att förstå sex för väldigt många, kanske särskilt kvinnor, men även jättemånga män som också kör på huvud, kuk, fötter, som du säger. Men just jag har råkade få det på annat sätt, så att jag har inte just personligen behövt det, men det är ju ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med sig själv. Jag ska inte säga att jag är en ursäkt, men vissa kvinnor som har haft svårt att säga att jag vill vara sexuell, nu tänker jag gå och göra det här. Det är lättare för dem att gå en tantrakurs, för då kan man liksom kamouflera behovet av sexualitet i lite andlighet och så. Och sen är det ju inte bara det, såklart. Men man kan säga det till sig själv eller sina väninnor eller så, och det blir lite lättare. Så att jag respekterar verkligen hela den rörelsen.
Alltså, jag är ju med om så många som går mina kurser som inte säger att de går på tantrakurs, utan de går möjligtvis på yogakurs.
Mm.
Så, och jag fick precis, alltså på mina kurser har man inte sex, men man jobbar mycket med beröring och man kan bli kåt och så. Men jag menar på att själva
den enkla sexakten i alla fall kan man hemma, men man kan man ändå, men man kanske inte vet hur det är att ha ögonkontakt, att säga som det är, att ha närvarande beröring, och så behöver man typ träna på det. Men ändå så får jag som frågor, trots att det står, det kommer inte så här, min tjej har mens, kan vi gå på kursen ändå? Det jag upptäcker är att det är liksom en skillnad mellan det jag säger eller skriver och det folk uppfattar. Mm. Det är som att man har en film kring sin syn på sex, och så trots att de läser någonting så är det den egna filmen som kommer i vägen för budskapet. Kan du relatera till det?
Verkligen, och det är ju som sagt det är det som hela mitt arbete går ut på. För att de här bilderna vi har av sex, allt från arketypiska liksom, hur olika sexuella personlighetstyper fungerar till hur sex ska gå till. Det här manuset som vi har jobbat in, att det är liksom lite dutt och lite gull, och sen så ska man alltså lite på tuttarna och sen lite fingra, och sen är det kukifitta och sen är det klart. Alltså den här, vi har så mycket sådana berättelser, sådana här filmer som du säger, som vi har repeterat in i våra hjärnor. Det tar otroligt mycket kraft att programmera om dem. Och det är ju någonting du gör såklart från ditt håll, och som sagt, det är ett sätt för kvinnor att börja med det, att börja från det snällare hållet, eller vad man ska säga. Så att ja, det är hela tiden man får säga emot. Det är det som hela bejaka fantasier som respektera att vårt sätt att vara sexuella bygger på det vi ser och hör. Det kommer liksom inte inifrån oss. Vi har en instinkt att knulla, det har vi absolut. För annars skulle vi inte få barn. Men någon har ju någon gång kommit på att man kan ha oralsex. Eller att man kan, allt annat vi... Kyssas är ju inte särskilt naturligt. Inga djur kysser inte varandra riktigt så här på det sättet. Generellt. Någon har ju någon gång kommit på det här och sen har vi sett det och bara, det där verkar sexigt. Och så gör vi det, eller härligt, och så gör vi det. Som är allt annat vi lär oss. Och det måste man ju liksom respektera. Det är inte, apropå det här med BDSM igen, bara för att någonting ser ut som någonting som är inlärt, eller bara för att det är inlärt, och jag sätter på porr eller vad det betyder inte att det blir mindre viktigt för individen. Så att de här filmerna och föreställningarna är viktiga, men eftersom de ofta inte är sanna, så kan de behöva justeras. Och det är ju det alla vi som arbetar med sex gör, mer eller mindre medvetet.
Ja, och det som jag har märkt, det är att jag kan ha haft en föreställning kring någonting, en vanföreställning kring någonting, och sen så testar jag det, och så visar det sig att min upplevelse är helt annan än den här föreställningen jag hade. Så ibland är det som att jag har behövt gå fram till bassängen, gå till den djupa ändan och så bara dyka i, och så bara, ja men vattnet var ju varmt.
Just det. Och där blir ju till exempel, apropå det här, vad får jag kritik för? Jo, ibland så säger jag till folk, vi kanske ska tona ner det här, jag hör aldrig någonting du inte vill, det är jättefarligt, då blir du traumatiserad. Därför att om vi inte gör saker vi inte vill, då gör vi alltid samma sak. För hur ska vi veta om vi vill något som vi inte har kommit i kontakt med? Och nej, jag säger inte till kvinnor som har varit med om övergrepp att de ska hoppa i djupa ändan. Därför att då måste man lära om sin kropp, att det är den som har kontroll allting. Men har man inte traumaupplevelse, då dör man faktiskt inte av att göra något som man sen kommer på att man kanske inte var ens grej. Men många, framförallt kvinnor, har verkligen jobbat in det här, att om jag gör någonting som inte var helt min idé, som jag inte har fantiserat om i åratal för att testa, då gör jag våld på mig själv. Och då ska jag skämmas, för då är jag inte bara en dålig sexuell kvinna, jag är också en dålig feminist och så vidare. Och det här blir så otroligt giftigt. Så att det gäller att hitta en balans mellan de där.
Men skulle man kunna säga att med de kvinnor du möter som har trauma, att om vi har bassängen som metafor, så kan du hjälpa till och så sätta till på simpuffar lite grann, och så får de vara på det grunda en stund?
Det grunda är ju en jättebra grej, för att då når man ju botten. Så att, och det handlar ju om att jobba in både i huvudet, men framförallt i muskelminnet. Jag har kontroll, jag kan när som helst sätta ner fötterna på fast golv, poolgolvet. Och så simmar man runt där tillräckligt länge, och sen kanske någon kommer och liksom hjälper den flyta ut på det lite djupare. Men det är också en förenkling. Jag skrev en artikel om kvinnor som på olika sätt tog sig an sex efter att ha varit med om övergrepp. Och hon kontaktade 10 killar som hon hade varit så här lite intresserad av under sitt liv. Och bara, hej, jag har varit med om det här. Jag behöver hjälp att komma upp på hästen igen. Kan vi ligga med varandra några veckor? Sen kommer jag gå vidare till nästa kille. Och alla sa ja av någon sjuk anledning. Så hon avverkade 10 olika män, hade sex på 10 olika sätt. Alltså folk som hon hade valt. Och sen var det bra. Då hade hon tagit tillbaka det. Och det hade ju aldrig funkat för vissa andra som verkligen behöver liksom ha en supersnäll, supertrygg partner som så här steg för steg, jätte långsamt. Så att det är helt olika beroende på vad man är för person. Man blir ju inte liksom ett fall bara för att man har varit med om ett sexuellt trauma. För de ser ut så olika och vi är så olika. Så att man är fortfarande sin person. Och det är det som är så fascinerande med sex. Det går aldrig att ge några färdiga svar. Så här gör du det här. Utan jag kan lära ut tekniken, men sen är det ju liksom varje människas universum som avgör vad som blir bra.
Om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här är lite som är rädd för sin sexualitet eller rädd att testa saker eller så känner sig osäker. Vad skulle kunna vara ett första enkelt steg som den personen skulle kunna ta för att våga lite mer?
Inse att alla känner likadant, eller många känner likadant, och det är ju därför jag har min podd. Nu säger jag inte att alla måste lyssna på just min podd, men våga googla de där orden. Man behöver inte bildgoogla, men man kan googla de där orden som man är nyfiken på. Förstå att det här är någonting som vi alla längtar efter, och att det finns så mycket olika sätt att göra det på. Men målet tror jag för många är att få till en personlig kontakt kring sexualitet. Det behöver inte att ha sex, men att prata om sex. Och det är också därför jag jobbar som inspiratör och inte terapeut. Jag hade kunnat vidareutbilda mig hur långt som helst och ha hur många titlar som helst. Jag har valt att inte göra det, för jag vill vara en sexuell person som möter en annan sexuell person och speglar det. Och det är väl ungefär det du gör också, men på andra sätt. För att den yrkesrollen är svår att hitta annars. Där man bara får komma och bli erkänd som sexuell varelse. För då kan man också göra det själv. Och sen kan man börja fundera på, vad vill jag fylla det här med? Nu när jag har en tallrik att fylla med mat från buffén. Men bara att få tallriken är, tror jag, det viktigaste. Att få ett riktigt samtal och låta sig speglas som sexuell varelse.
Det låter så härligt, och jag tror så många skulle ha nytta av det också. Och kunna tala med någon som inte blir generad över ens frågor och kan använda alla ord utan att staka sig och så. Jag tänker att sådana saker kan också vara psykologiskt viktiga.
Mm. Jag får jätteofta frågan, hur får man ditt jobb och hur blir man så bekväm med att prata om sex? Säg fitta 5 gånger om dagen. Alltså, det var inte självklart för mig heller. Vissa ord är svårare än andra, liksom, eller var svårare, nu är det inte så länge. Men man jobbar in det också i muskelminne eller i van. Det är en vanesak, jättemycket.
Jag skrev en bok som heter Ingen skam i kroppen, frigör din sexuella kraft, och använde konsekvent ordet fitta. Och det var ett sätt för jag ville vara med och återta det ordet. Så jag har också verkligen ägnat mig åt att träna på att säga orden, skriva orden och också på ett sätt omdefiniera det från någonting som folk säger fult till det vackraste. Mm.
Det tror jag verkligen har lyckats. Tack vare kanske din generation som tog tag i det. Nu kanske jag lever i en filterbubbla, men jag hör aldrig någon säga fitta som svärord längre. I alla fall inte, om det inte är som något annat än ett kraftuttryck, alltså någonting powerful i så fall. Och jag hör ju kvinnor i min ålder och yngre säga fitta hela tiden om sina kön, även i icke-sexuella sammanhang. Så där har det verkligen hänt något. Alla är inte bekväma med det än, och kanske är mer yngre än äldre, men det har verkligen, det var ju ett svärord förut som var jättefult. Nu är det absolut inte det, och om ytterligare 20 år så tror jag det kommer kännas som ett hyfsat neutralt ord.
Vad skönt med att avsluta och känna att det faktiskt händer saker. Tack så himla mycket för att du kom hit idag, Marika, och din podd heter?
Den heter Sex på riktigt.
Jag sagt det, men jag tyckte det kunde vara bra att upprepa.
Tack själv.
Det här samtalet ägde alltså rum för ungefär ett år sedan, och nu när jag lyssnar så inser jag hur mycket jag själv har lärt mig och utvecklats bara sedan dess. Det går ju i en rasande fart när man gör det man älskar. Och just nu, sensommaren 2020, så inspireras jag jättemycket av dels de människor jag möter i min soffa hemma som delar med sig av sina sexliv och är så nyfikna och öppna. Men också på den här coronavåren där jag och så många andra har fått dra ner på både sexuella kontakter och, men bara vanlig hudkontakt också, som jag berättade om i ett tidigare avsnitt här, så har jag fått lära massa saker inifrån min egen kropp som inspirerar mig jättemycket. Vi har mycket mer liksom intelligens sittande i nerverna och musklerna än huvudet är medvetet om. Så just nu är det en stor inspiration för mig och det växlar hela tiden. På måndag så kommer äntligen säsong 4 igång och då har jag en gäst här i studion igen som får hjälp med att tänka på ett nytt sätt kring sex och få nya perspektiv på sin situation och sin lust. Så lyssna gärna då, för det finns ju alltid någon ny idé att ta till sig från varje avsnitt. Så är det i alla fall för mig varje gång jag coachar någon. Eller med någonting litet nytt eller får en ny tanke. Tills dess så finns jag på Instagramkontot sexinspiration om du vill följa mig där. Det kan jag rekommendera för jag lägger ut en massa roliga sextips där. Och vill du bli coachad här i podden i ett avsnitt som vi spelar in här hos mig i Stockholm, så mejla mig på marika@sexinspiration.se. Och särskilt om du är man eller icke-binär, för det är väldigt mycket kvinnor som hör av sig. Och det är jättehärligt, men jag vill gärna ha lite mer balans, så lite mer olika typer av personer. I min vanliga coaching som inte spelas in, där är det ganska mycket män som kommer. Men det verkar vara lite läskigt att sätta sig vid en mikrofon för vissa. Men kan kvinnor så kan du. Och jag får faktiskt extra mycket fin feedback när jag varit med män i avsnitten från andra som känner igen sig och är tacksamma för tipsen. Så du är ju också en riktig samhällshjälte när du vågar prata sex så att andra hör. Och du får jättegärna ha ett påhittat namn om du vill. Ta hand om er allihop och ladda för säsongstart på måndag, så hörs vi igen då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.